just down from the dirt. They're calling out, calling out, calling out. When the skies are falling, hear the heroes calling. Can't hold us down, can't hold us down. Save the ones still crawling. Hit me hard, I'm all in. Can't hold us down, can't hold us down. Can you hear them calling out, calling out?
Smash Into Pieces fick vi lite av här. Vi pratar alltså festivalminnen här ikväll i Karlavagnen. Jag har förresten ytterst seriösa planer på att för allra första gången besöka Dansbandsveckan i Malung här i sommar. Ja, har du några tips och erfarenheter och allra helst fina minnen, ring och dela med dig. 020 22 10 30. Så hörs vi vidare här i Karlavagnen efter nyheterna. Alltså 020 22 10 30.
P4, Sveriges Radio.
Här är Ekot. Ikväll så skulle rapparen Yasin ha spelat på Brännbollsyran i Umeå. Hans första spelning på 9 år. Men konserten ställdes in efter att mordplanare mot artisten avslöjats. Och så här reagerar några festivalbesökare på den här inställda spelningen.
Det är ju såklart sjukt tråkigt. Det var ju något man hade sett fram emot hela, ja men hela året.
Det är tråkigt att höra att han inte ska spela. Samtidigt tycker jag att de har gjort ett bra arbete med att kunna hitta det där, alltså innan det händer någonting. Att vi ändå har den resurserna så att vi kan lösa problemet innan att problemet sker.
Säger Jonathan Sundin och Jonathan Marklund, två av besökarna på festivalen Brännbollsyran. Yasin skriver själv på sociala medier att det inte är hans beslut att ställa in och att han delar fansens besvikelse. Enligt Aftonbladet ska ett morduppdrag ha stoppats av polisen och två unga personer har gripits. Något Fredrik Jeppsson, biträdande lokalpolisområdeschef i Umeå, inte vill bekräfta. Han säger att det är arrangörens beslut att ställa in konserten.
Jag tyckte det är olyckligt att man inte kan genomföra spelningen med Yasin. Det är många som har betalt pengar för att komma hit och man vill se det här. Det är ett litet misslyckande att det blir på det här sättet. Det är en allmän sammankomst inom ramen för en offentlig tillställning. Och vi är satt till att se till att de ska kunna genomföras. Och det har vi jobbat stenhårt här under de här senaste veckorna för att det ska kunna gå att genomföra.
Yasins konsert i Umeå skulle ha blivit hans första på 9 år. Efter att det blev känt att Yasin skulle spela på festivalen har det blossat upp en debatt kring artistbokningen. Jalle Poljarevius, underrättelsechef i polisregion Mitt, säger att man inte ska underskatta musikens betydelse.
Mm. Vi kan ju inte jobba med att förbjuda liksom musikgenre och liknande. Däremot måste man skapa någon form av motberättelse när man glorifierar eller berättar då vad man ska göra med sina motståndare och så vidare. Unga måste ju få höra ytterligare en sida så att inte bara en enda sida levereras.
Reporter här då var Sofia Diaz i samarbete med P4 Västerbotten. För att få in mer hjälp till Gazas befolkning så görs nu ett försök att segla med en last med mat och vatten till området. Det sker under ledning av grupperingen Freedom Flotilla Coalition. Aktivisten Greta Thunberg är ombord på båten som just nu befinner sig utanför Siciliens kust.
Nu befinner jag mig på båten Madeline som är en båt i Freedom Flotilla Coalition-kampanjen som syftar till att försöka fortsätta skicka båtar som ska segla mot Gaza för att försöka bryta blockaden.
Greta Thunberg är Sveriges enda representant på båten som planerar att sätta kurs mot Gaza på söndag. Enligt henne riskerar båten att utsättas för attacker, kapning och att de 12 aktivisterna ombord blir häktade.
Ja, det är ju risker då som vi har bedömt att det är värda för oss att ta i sammanhanget för att vi måste göra allt vi kan.
Greta Thunberg tror att chansen att aktionen lyckas är liten. Men enligt Jeanette Escania, ordförande för Ship to Gaza Sverige, som är en del av grupperingen bakom, är insatsen ändå viktig.
Alltså vi gör detta för att vi tror på att det här svältet måste få ett slut och vi måste öppna upp för att fler hjälp kommer in i Gaza. I vissa världen liksom, att vi gör något.
Tror ni att ni faktiskt har chans att komma i land med de här förnödenheterna?
Ja, vi tror alltid det. Det är därför vi gör det. Vi anser att alltså hjälpen måste komma in. Och vi tror det, om inte Israel stoppar oss.
Sa Jeanette Escanilla, ordförande för Ship to Gaza Sverige. Reporter Jakob Eriksson. I USA så har Trump-administrationens försök att kontrollera amerikanska lärosäten skapat oro bland de internationella studenterna. Och svenska studenten Siri som läser på college säger att ingen utländsk student går säker längre.
Aldrig haft så här mycket ångest och generell oro för att komma tillbaka.
Tonläget från USAs regering under Donald Trump blir allt hårdare mot amerikanska universitet och högskolor. Trump har försökt hindra Harvard-universitetet från att ta emot internationella studenter. Ett beslut som dock tillfälligt har blockerats i domstol och som blev förlängt i torsdags. Siri, som inte vill medverka med sitt riktiga namn, har precis avslutat terminen i USA och är hemma i Sverige över sommaren. Hon är nervös över att få problem när hon ska resa tillbaka i höst.
Jag kommer ju gå igenom mina papper flera gånger innan jag åker. Jag kommer se till att jag har precis allting, men jag kommer också ha läst igenom det.
Hur många svenskar som studerar i USA är svårt att veta. Men förra hösten ansökte 650 svenskar om studiemedel för studier i USA från CSN. Inför denna höst har hittills runt 500 ansökningar kommit in till CSN, vilket indikerar en minskning. Vid Göteborgs universitet, som skickar 20 studenter till USA i höst, märktes ett minskat intresse för studier i USA redan innan Trump blev president. Det säger Lena Sjöholm, enhetschef vid universitetets internationella center.
Att man är mer intresserad av Europa. Att det finns en osäkrare värld gör att man helt enkelt vill vara nära hemma.
Donald Trump har sagt att han vill dra in studentvisum för kinesiska studenter. Men enligt Siri löper alla utländska studenter en risk att hamna i problem med amerikanska myndigheter.
Ja, ingen som går säker. Alla är i risken av att antingen bli deporterade eller inte bli insläppt i landet.
Reporter Alexander Jakobsson. Och vi håller oss kvar vid Trump, för USAs högsta domstol ger presidentens regering rätt att häva skyddsstatusen för 500 000 migranter från 4 länder. Domstolen avfärdar därmed en lägre instansbeslut att upprätthålla skyddsstatusen för dem. Det handlar om personer från Kuba, Haiti, Nicaragua och Venezuela som haft rätt att vistas i USA av humanitära skäl. Nu till Pakistan, för där har presidenten idag skrivit under en lag som förbjuder barnäktenskap.
Efter mycket debatt och opposition från religiösa krafter har en ny lag slagit fast att minimiåldern för äktenskap i Pakistan är 18 år för både mannen och kvinnan. Den som bryter mot lagen riskerar att dömas till minst ett års fängelse och böter. En strängare straff riskerar den man som är över 18 och som gifter sig med en minderårig flicka. Lagen lägger också ett ansvar på domstolsväsendet att agera om man får höra talas om att ett bröllop ska hållas. Den som lämnar tipset får lov att vara anonym och ska skyddas. President Asif Ali Zardari har stått under hård press från religiösa grupper att inte skriva under Child Marriage Restraint Bill 2025. Grupperna anser att den strider mot islams regelverk och att man bör försöka komma åt problemet med barnäktenskap på annat sätt. För kvinnorättsförkämpar är detta däremot en stor seger. En av de politiker som argumenterat för den i parlamentet säger till lokala medier att detta inte bara handlar om lagstiftning utan om att försäkra sig om alla flickors rätt till utbildning, hälsa och ett värdigt liv. Naila Salim, Sydasien-korrespondent.
I Frankrike så blir det från och med den 1 juli förbjudet att röka på platser där barn vistas.
Super, parce que la plage c'est un endroit avec l'air pur quoi et quand tu sens de la cigarette c'est mauvais quoi.
Ett toppenbeslut, säger en 8-årig flicka på en strand till BFM TV. För henne är det självklart, stranden är en plats med frisk luft och cigarettrök luktar illa, kommenterar hon. Från den 1 juli är det alltså, enligt fransk lag, slut med fimpar i sanden. Men det är inte bara stränder som omfattas av rökförbudet utan även parker, busshållplatser och utanför skolor och sportanläggningar. överallt där det finns barn. Böter kommer att vara 135 euro om man bryter mot det här. Enligt statistik från franska hälsoministeriet har rökandet i Frankrike allt mer blivit en klassfråga och allt färre yngre välutbildade röker. Det nya förbudet gäller inte heller överallt. Det är fortfarande tillåtet att röka på många uteserveringar i Frankrike och det är tillåtet att använda e-cigaretter. Cecilia Blomberg, Paris.
All musik som Taylor Swift gjort tillhör nu henne själv. Där eftersom hon nu officiellt köpt tillbaka rättigheterna till sina 6 första album efter en lång konflikt om vem som ska äga hennes musik. En konflikt som ledde till att Swift spelade in albumen men på nytt. Men nu äger hon alltså rättigheterna till både den gamla och nya musiken. Hur mycket Swift betalade? Ja, det är inte känt. Avsluta med en väderprognos. Och den säger att det imorgon blir soligt i södra Götaland. I resten av Götaland och Svealand så blir det växlande molnighet. Södra Norrland får imorgon halvklart till mulet och i de norra delarna inledningsvis någon regnskur. I norra Norrland så blir det regn följt söderifrån av uppehåll och uppklarning. Hur varmt blir det imorgon då? Jo, 15-20 grader i söder och i norr 5-15. Producent för det hela, det var Emil Östman. I studion nu, Johan Westerberg.
Här är Radiosporten. De svenska fotbollsdamerna spelade ikväll 0-0 på bortaplan mot Italien i Nations League. Uppseendeväckande var att Sverige kom till spel med 2 18-åriga debutanter som gjorde fina insatser. Dels Häckens Felicia Skröder, dels Hammarbys Smilla Holmberg.
Nej, men det var otroligt kul. Jag njöt av varje sekund där ute, så jag är otroligt stolt och tacksam.
Vår expert Johan Mander kallar insatsen fantastisk och säger att du är delad matchens lirare med Jennifer Falk. Hur känns det?
Nej, det är fantastiskt kul att höra de orden, men jag försökte att vara i nuet och njuta av varje sekund där ute, så att jag ville bidra med mina kvaliteter och det var bra på, så att jag hoppas att jag kunde visa det idag.
Du är inblandad i väldigt mycket. Du ska väl bland annat ha en straff, eller?
Jag vet inte riktigt, jag har inte sett i efterhand, men jag känner kanske en touch, men jag vet inte om det är straff eller inte. Det är svårt att uttala sig.
Och vad var allra mest kul idag då?
Alltså allt, varje sekund jag njöt, hela tiden.
Inblandade mycket som sagt, bland annat när att göra självmål. Hade du hjärtat i halsgropen där?
Ja, lite, men Falk var där och räddade den.
Smilla Holmberg till reporter Kristoffer Karlsson. På tisdag avslutar Sverige gruppspelet i Nations League hemma mot Danmark som slog Wales ikväll med 1-0. Sverige vinner gruppen vid oavgjort eller seger i matchen på tisdag. Golf. Lynn Grant ligger just nu på en delad fjärde plats i US Open-golfen. 4 slag under par och 4 slag från ledande japanskan Mao Saigo. Spelet pågår även om just Lynn Grant spelat klart för dagen. Friidrott. Tobias Montler hoppade idag 8,25 i godkänd vind vid en tävling i Kalamata, Grekland. Det är bara 2 cm från hans personliga rekord. Vid samma tävling hoppade Maja Åskag 6,73 i säsongsdebuten när det gäller längdhopp. Det är 2 cm från hennes personliga rekord. Basket. De svenska damerna möter ikväll Belgien på bortaplan i en landskamp som förberedelse för EM. Strax före slutet så är det Belgien som leder med 74-49. I sportstudion, Andreas Andersson.
Hallå, det här är Susanne Myrdal.
Och det här är Dregen.
Häng med oss på Sweden Rock Festival den 5-7 juni.
Ja, det är festivalhäng, det är artistintervjuer.
Människorna, händelserna, livemusiken.
Allt detta från Sveriges största musikfestival.
P4 Live från Sweden Rock 5-7 juni här i P4.
P4 Live från Sweden Rock i P4 och i Sveriges radios app.
Det här är Karlavagnen i P4.
Ja, varmt välkomna tillbaka hit till Karlavagnen där vi ikväll pratar om festivaler då, ja. Och som ni hörde alldeles nyss här så kommer P4 precis som vanligt sända från Sveriges största rockfestival Sweden Rock som drar igång här till veckan. Mer om det en liten stund även här i Karlavagnen där jag ikväll alltså är superduper nyfiken på dina bästa, roligaste, dråpligaste festivalminnen. Och du, det behöver absolut inte vara någon rock eller musikfestival. Nej, nej, nej. Berätta gärna historier från mat och bil. Festivaler. Har du vunnit någon sån där korvätartävling Eller vad vet jag? Eller varför inte något fint minne från Gotland och Stångaspelen? Ja, vad ser du fram emot i sommar? Mat, musik, sport, körsång, kärlek, ja. Ja, jag träffade ju till exempel min fru på festival. Närmare bestämt på en fotbollsplan vid sjön Hulingen i Småland. Alltså på backstageområdet på Hultsfredsfestivalen, juni 2001. Tiden går. Kan du månne toppa det? Samma år stod i alla fall det här gänget på scenen där i Hultsfred. Whatever happened to the funky race? A generation lost in pace. Wasn't life supposed to be more than this? In this kiss I'll change your ball for my bliss. Let go my hand and it will. Nothing of you, not even your gratitude. And if you think I'm corny, then it will not make me sorry. It's your right to laugh at me and in turn it's my opportunity to feel brave. 'Cause it takes a fool to remain sane. Oh, it takes a fool to remain sane. Oh, it takes a fool to remain sane. Oh, in this world I'm covered up in shame. Every morning I would see her getting off the bus. The picture never drops. It's like a multicolored snapshot stuck in my brain. It kept me sane for a couple of years as it drenched my fears of becoming like the others who become unhappy mothers and fathers of unhappy kids. And why is that? 'Cause they've forgotten how to play. Oh, maybe they're afraid to feel ashamed, to seem strange, to seem insane, to gain weight, to seem gay. I tell you this, that it takes a fool to remain sane. Oh, it takes a fool to remain sane. Oh, it takes a fool to remain sane. Oh, in this world I'm covered up in shame. I'll take you to the stage. The Ark och It Takes a Fool to Remain Sane. Snacka om tidlös dänga. Här i Karlavagnen där vi ikväll vältrar oss lite i det här med festivalminnen. Jag ring och berätta du med 020 22 10 30. Ja, 22 10 30 är det du ska ringa. Här är Karlavagnen. Och nu så ska vi faktiskt ha med oss en man som har ett ganska klassiskt festivalminne, men som kanske inte bara är på det mest härliga viset. Ska vi se om vi har Jari med oss?
Det har ni absolut.
Hej Jari, du förstår vad jag menar när jag säger ett klassiskt festivalminne fast inte riktigt, som inte riktigt handlar om musik, eller hur?
Nej, absolut inte. Utan jag tänkte jag börjar lite tragiskt och sluta lite glatt.
Låt höra, Jari.
Nej, det jag har ett starkt minne av, det är ju 1993 och den 8 augusti på Vattenfestivalen i Stockholm.
Aha. Det ringer lite bekanta klockor här, tror jag, för folk. Berätta.
Ja, nej, men vi är ett gäng där i Stockholm, och så vandrar vi mot förbi stadshuset Norr Mälarstrand, och i höjd med Münchenbryggeriet står vi och tittar när JAS kommer och gör en flyguppvisning och in över Stockholm och vänder och kommer tillbaka över fjärden då mot Västerbron. Och precis där vi står så smäller det till och ut kommer en pilot med stol.
Mm. Katapult liksom.
Ja, en katapultstol kommer ut. Och planet fortsätter som vanligt och sen utvecklas ju en fallskärm, och jag tänkte det där ingår väl i uppvisningen, men det gjorde det visst inte, för att den fortsatte ju mot Rålambshovsparken där det stod tusentals människor och kollade på den här flyguppvisningen. Och där gör han då en tvär gir vänster och kraschar på Långholmen. Mm. Och när jag ser den här svarta rökpelan stiga, då förstod jag ju att det här ingick inte i uppvisningen. Det var för dyrt.
Jag tror att det räcker med liksom att man börjar prata om det här, så ser man de här bilderna som har vevats. Absolut. Så många gånger. Men du är där och upplever det här på plats alltså?
Absolut. Och han, precis alltså i höjd med där vi stod på Norr Mälarstrand, så proppar han ut ur planen.
Vad hände med er då?
Nej, men hela Stockholm tystna. Mm. Och vi visste ju ingenting, så jag var ju tvungen att ringa då ner till Järna, ringde den här, och att de skulle slå på nyheterna, för vi visste ju inte hur allvarligt kraschen var, om den hade landat i bland folk eller inne i något hyreshus där på Södermalm. Nej. Men av någon konstig alltså lycka kan man säga, så var det ju på Långholmen. Mig veteligen var det en kvinna som varit brännskadad. Det var väl den enda skada.
Det är otroligt det där. Men det är ju... Ja, men får man då fråga, Vattenfestivalen var ni... Hade ni åkt för att besöka? Var det något speciellt? Eller ville ni se flyguppvisningen? Var det det som var grejen?
Ja, bland annat det. Ja. Och sen på kvällarna var det ju då VM i fyrverkeri.
Mm. Okay. Så det var ingen musikgrej? Jag är ju musikmänniska, så jag blir peppad på...
Jo, det var ju musik också. Alltså, många scener som höll igång, men det där gjorde så att man nästan glömde bort allt annat som hände den dagen där.
Ja, jag bodde inte i Stockholm då och sådär, och jag har liksom inte, jag vet inte vad som hände med själva festivalen i övrigt. Alltså, det här måste ju ändå påverkat. Det påverkade såklart människor väldigt mycket, tänker jag.
Jo, men det gjorde det absolut. Det gjorde det absolut, så att... Men det är just det där ovissheten innan man visste hur illa vart det. Så att... Nej, men den... Och jag har ju fotografiskt minne, så jag ser ju till och med när han kommer och jag ser han skjuta ut sig, hur han hamnar i trädet där med fallskärmen. Och
det är de nyhetsbilderna man hör någon ropa helvete. Nej, det är inte det, va? Det är någon annan
nej,
som...
Nej.
Det är en annan JAS-olycka. Nu blir det...
Ja, just det var en testflygning.
Just det, så var det. Ja, ja, men du sa så här, vi ska börja lite deppigt och så ska vi sluta lite dur, lite glatt.
Jo.
Vad menar du med det?
Jag kommer från Västerbotten. Jag står i Sollefteå nu och ska snart tanka och på väg till Eskilstuna. Men i Västerbotten, då börjar ju brännbollsyran nu till helgen här.
Just det.
Den börjar idag och håller på. Och sen lilla byn Adak där jag bor, där har vi då en filmfestival som kommer framöver.
Aha. Berätta om den. Vad är det för någon?
Nej, men det är en filmfestival som börjar för... Oj. Det är ju över 30 år sedan, och det var ju den första som invigde den här var Jonas Gardell. Och han har ju invigt den ett par gånger i vilket fall, så att många kända filmskådisar från Sverige har ju varit där som man har fått träffa och prata med, och mycket trevliga människor.
Har du något speciellt sånt minne? Har du träffat Jonas Gardell då?
Nej, nej, Jonas missade, då bodde inte jag där uppe. Nej. Utan, alltså namn har jag jättesvårt för. Men,
du har fotografiskt minne med namnafasi ja, istället, så brukar det vara.
Exakt. Ja. Jag ser han framför mig, mycket trevliga människor. Och, så att,
alltså, vad roligt. Du får göra lite reklam för den här. När är den här festivalen egentligen?
Nu ställde du mig på måttan där, men det är jul i vilket fall.
Ja, filmfestival i Västerbotten helt enkelt.
Ja, precis. Och innan det så har vi en löparfestival då, den 14 juni. Så att
vadå, löparfestival? Berätta.
Ja, det är... Vi har ju haft ett lopp som kallas Lappland Ultra i Adak, och det kräver massor med ideell kraft, och tyvärr så har vi inte den kraften, så vi la ner det, så vi kortar ner oss till max 10 kilometer nu, men då är det tuff terränglöpning bland annat. Så att...
ja, en mycket, mycket begåvad producent här berättat för mig att det är 6-28 juli som den här festivalen är. Juni, ja. Inget annat, juni. Så.
Juni.
Nu fick vi det rätt också. Rätt ska vara rätt, eller hur?
Ja, men du, precis.
Jari, tack så jättemycket för att du ringde och delade med dig. Visst är det något härligt med, jag menar, festivaler, vare sig det är musik eller sport eller film eller vad det än är. Det är något som får oss att samlas, eller hur?
Ja, men absolut. Jag har ju varit på Genrep och Globen. Då var det Jonas Gardell och Mark Levergård med dottern då. Och det hette ju då Melodifestivalen.
Ja, det sa du som lite. Sagt, vad menade du med det? Det var...
Ja, men Eurovision Song Contest, alltså, i Sverige säger vi Melodifestivalen.
Exakt.
När det går i Sverige, Mello alltså.
Ja, exakt. Mello
är lite festivalen, men Sweden Rock har inte varit, men det var kompisarna förra året, och de gillade det, och Roskilde har de varit. Och...
ja.
Det är mycket på gång.
Det finns mycket. Det finns mycket att välja på. Nu, ja. Tack för att du ringde och delade med dig, och kör försiktigt till Eskilstuna då.
Ja, tack du. Ha det gott.
Hej då.
Hej då.
Can you tell?
Vanessa Paradis med Be My Baby. Hör ni, här i veckan så drar ju festivalen som brukar kallas Sveriges största igång, alltså nästa vecka. Sweden Rock i Blekinge. Senaste åren har jag varit på plats och haft äran att sända radio från festivalen i just den här kanalen. Ja, en årlig höjdpunkt måste jag säga. Festligt och folkligt. Men alltså, se, i år krockar det här med mitt ordinarie jobb på Sveriges Television, så nej, jag kommer inte kunna åka dit. Men lugn, P4 kommer sända precis som vanligt. Ja, min vapendragare Susanne Myrdal kommer hålla P4-fortet, dessutom med ingen mindre än gitarristen Dregen vid sin sida. Och som av en händelse så säger vi då, hej Susanne Myrdal och välkommen till Karlavagnen!
Men Magnus, alltså det här att du inte kommer vara på plats. Vad ska jag göra?
Ja, du har, alltså,
så här, krockar du har... med jobb på ett... Bla, 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 bla. Ja,
jag
okej.
Men tänk så här då, Susanne. Att, vilket uppköp. Du får Dregen vid din sida.
Ja, nej, men jag måste säga det, att det är en level till. Alltså.
Ja,
det, jag kommer inte ifrån det.
Nej, jag vet.
Det är,
Jag hade gärna gjort det här, det vet du. Men jag står gärna tillbaks för att du ska få laja med Dregen. Men du, innan vi liksom kommer till Sweden Rock, för jag vill höra lite om de här sändningarna, så blir jag lite nyfiken på det här. Alltså, festival och festivalminnen, om du tänker tillbaks under din, under din uppväxt. Vad tänker du på om jag bara säger festival liksom?
Det var lite roligt att lyssna på andra här också, för att när jag tänker festival så tänker jag främst musikfestivaler, men det finns ju så många andra festivaler. Och när vi hörde om Vattenfestivalen och det här innan här tidigare, och det, herregud, jag har hamnat på konstiga vinfestivaler i Berlin av liksom olika konstiga anledningar, bara slunkit in på en gård, så det var ett festival med vin. Alltså det finns ju
bokfestivaler. Vad många rätter var där? Vin i Berlin.
Vin i Berlin. Ja. Nej, men det finns ju så många olika typer av festivaler som man glömmer bort. Jag tänker främst på musikfestivaler, det måste jag säga, i och med att jag har varit på så otaligt många av olika slag. Liksom. Så finns det de som jag inte varit på som jag skulle vilja åka på också, men som inte hinns med. Mm. Så är det.
Men för dig då, finns det någon festivalernas festival liksom?
Festival. Det finns ju årets år så att säga, och då det också var en enorm festival som jag var på i, eller då var det Roskildefestivalen jag var på 1994, det här fotbollsåret som vi som var med och tjatar om. Jag ska inte tjata om det. Men jag tänkte tillbaka och det var liksom ett speciellt år, för att vi hade liksom husvagn och förtält, och vi hade en liten tv. Du vet, den var liksom så här 7x7 centimeter.
Det är typ som en smartphone idag liksom.
Ja. Och det var antenner, och du vet, vi drog så att vi skulle se de matcherna som Sverige hade då främst, och alla kom till det här förtältet. Och då vi nästan struntade i banden, för vi skulle se hockeyn. Och den här lilla tvn,
fotbollen hoppas jag att det var i alla fall, va?
Ja, jag har fotboll, men så är något annat nu, eller nej?
Du sa hockey, för att du är ju hockeytjej också.
Förlåt. Men den här fotbollsmatchen där då. Och det var just det här att samlas runt omkring, runt någonting. Det är ju musikens liksom förtjänst. Men också, det händer ju andra saker på festivaler. Och jag har bilder från just det här förtältet när vi sitter runt den här lilla tvn. Och jag kommer så väl ihåg, vi såg matcherna. Och sen sprang man iväg och tittade på något bra band. Och det var liksom en speciell stämning, ska jag säga.
Vi snackade om 2-1 här. Att ni fick både liksom fotbolls-VM 94-vibben, som ju alla som upplevt det vet, wow. Och sen Roskilde på det.
Ja.
Kommer du ens ihåg vad som spelade det året? Det låter liksom som att fotbollen lite kunde stå i vägen, eller?
Ja, jag var tvungen att gå tillbaka och kolla lite. Det har väl lite med minnet att göra också, men det var ett stort år. Det var liksom Rage Against the Machine, de kommer jag faktiskt ihåg, och Björk spelade. Det var en magisk spelning, och det var ju en massa band, men Saint-Étienne, Inspired Carpet, en massa coola band som inte heller var så jättestora då, men som också blev stora. Pussis till exempel, som jag älskar och älskade då, de spelade också. Sen är det ju alltid på de där stora festivalerna att det är de här små tälten som man inte har tänkt gå till som man slinker förbi. Det är ju där det händer ibland.
Ja, det är ju ändå det som är lite av festivalens förtjänst, att det är det som man inte vet att man vill ha,
ja,
som man upptäcker, nyfikenheten får liksom spela in här. Men vilket var fint. Alltså Roskilde är ju ja, jag vet inte riktigt varför det där brukar kallas liksom festivalernas festival. Den är inte ens i Sverige, va? Utan nu pratar vi Danmark, men ändå så är det, den sitter liksom ihop med, ja, när man tänker festival så tänker nog väldigt många på Roskilde, tror jag, faktiskt.
Ja, det var min jungfrufestival som jag åkte på första gången, och du kommer inte ihåg när det var, måste ha slutet eller mitt på 80-talet den gången, tror jag. Men det var verkligen, där skulle man liksom, dit skulle man.
Ja. Du, det var då och nu är nu då.
Det var då och nu är nu.
Ja, nu ska det, nu är det liksom vankas till Sweden Rock och sända i P4 här igen då.
Så
berätta om era sändningar. Kan du liksom redan nu avslöja något vi kan förvänta oss?
Ja, men lite grann. Vi kommer ju höras från torsdag, fredag och lördag. Jag kommer dit på onsdagen, rekommendera lite och kollar av området och personer och artister som är där. Så börjar vi sända på torsdagen. Torsdagkvällen, fredagkvällen och lördagkvällen så sänder vi i P4. Och Dregen är med som sagt. Och han har varit där och spelat flera gånger. Backyard Babies och Helicopters. Tror också med sitt egna band. Men nu ska han bara rapportera.
vad säger han om det då?
Nej, men det kommer ju bli lite speciellt för honom att stå liksom vid sidan av och beskriva det som vi ser och hör där. Mm. Mycket för dem som inte kan vara på plats, för att ge liksom en stämning för alla P4-lyssnare.
Är det redan nu klart någon som kommer gästa er i övrigt, eller något band som kommer spelas live eller sådär?
Det har inte jag.
Nej, det är
nu.
Du får inte
jag
säga det.
Jag lämnar den lite som en, liksom här, en liten hemlis.
Ja.
Vi har ju alltid de bästa, de coolaste på plats.
Exakt, det var en bra cliffhanger. Men jag tänker så här. Så här tänker jag också, Susanne, att alltså för det första, alla måste lyssna på det här när ni sänder. Det är givet, va? Men då tänker jag lite att det är liksom, vad det nu är, 20-30 000 som flänger runt mellan scener och öltält där nere i Norge, i Blekinge. Men, och de går där och upplever grejer. Men om du skulle liksom, lite behind the scenes då, hur är det liksom att bevaka en festival? Får man, hinner du uppleva den?
Det är ju lite frustrerande, för man hinner ju, man skulle ju vilja dubblera sig själv eller
klona
sig själv på något sätt. Klona, verkligen, för att hinna med flera scener. Och just det här som vi nämnde lite innan, att vara vid de där scenerna som är lite mindre eller band som man inte har sett men som man hör något snack om. Det är det som är roligt när snacket börjar gå, att det här ska vi se, eller du får inte missa det här. Och sen så är det ju något man missar som alla andra har varit på. Och det är ju fruktansvärt frustrerande. Men tack och lov då att vi har flera med oss som kan rapportera. Vi kommer ju snacka mycket med folk runt omkring förstås. Och sen har vi två reportrar med oss också som är ute. Så att vi kommer få olika vinklar och rapporter från alla olika band. Men att vara på plats och missa en del, det är frustrerande.
Jag tänker så här nu direkt när vi pratar, va? Nu känns det liksom hur... Jag får vara ärlig och säga. Ja, men ångesten kommer lite, att man vill ju vara med. Så är det ju faktiskt. Så är det. Men nu, det får bli någon annan gång. Jag hoppas på att kunna göra comeback. Ni drar alltså igång sändningarna på torsdag då?
På torsdag klockan 21 och fredag vid 17-tiden och lördag vid 18-tiden. Det blir många timmar i eten.
Det är bara helt enkelt för folk att köra, liksom att bänka sig. Ni som inte är där helt enkelt, ni ska lyssna på P4. Så kan ni få en massa god rock från Sweden Rock och rapporter därifrån. Du, jag säger så här, Susanne, lycka till och hälsa hela härliga crewet, inte minst Dregen då. Och så säger vi hej då genom att resa tillbaks till det här och Skilde 94 och lyssna på Björk. Vad tror du om det?
Nej, och gud vad roligt. Vilken blir det? Vilken låt?
Ska vi köra Human Behavior? Är det okej för dig?
Ja.
Det vore roligt om du nu sa nej, det är inte okej. Okay. Så får vi...
Nej, det är inte okej.
Nej, men
vi tar den.
Vi kör den. Ha en fortsatt fin kväll och lycka till nere i Blekinge.
Vi hörs.
Hej då. Human behavior. Ja, det finns bara en Björk. Det där var hennes Human Behavior. I kvällens Karlavagnen pratar vi om det här med festivaler och festivalminnen. Och ni får inte glömma bort att gå in på våra sociala medier. Jag är in på Karlavagnens till exempel Facebook och dela med dig av dina minnen och historier. Men allra helst såklart, ring 020 22 10 30. Alltså 020 22 10 30. Och i och med det säger vi hej Anders Lagerman, Västervik.
Hallå, hallå Magnus.
Hallå, hur är läget?
Jo, det är bra.
Ja.
Det är inga problem med det. Jag sitter i min lilla verkstad bara för att inte väcka resten av familjen.
Ja, du har smittit ut lite, okej.
Okay. Ja, jag har suttit här länge. Så att...
Men du, här pratar vi festivaler ikväll.
Ja.
Vad tänker du runt det?
Ja, jag är egentligen den bästa perioden i mitt liv när jag fick vara med om Hultsfredsfestivalen under 17 år.
Oj,
så att som ideell funktionär helt enkelt.
Okej.
Okay. Och det började med att min brorsa var med och höll den första festivalen 86. Och han sa ju, du har ju busskort så du kan väl sköta det här med transporter. Och så fortsatte det i 17 år.
Aha, så du var lite chef över transport, över att skjutsa artister och grejer då?
Ja, men vi var ju flera va. Men första året var vi 4 personer i transportgruppen. Och efter 15 år så var vi 150 pers. Som körde kanske
en gång till, hur många var ni då sa du?
150.
Som bara jobbade med transport alltså?
Jajamän. Nej, men funktionärsgruppen blev ju väldigt stor med åren inom hela festivalen. Va? Jag tror vi var 4000 pers.
Ja.
Någonting som jobbade ideellt för det där. Va? Folk som bodde på orten och jag värvade busschaufför eftersom jag själv var busschaufför.
Ja, snacka om hur den där festivalen, hur den liksom satte en ganska liten orten då, Hultsfred, verkligen på kartan.
Ja, definitivt.
Och hur hela orten liksom slöts upp bakom det här.
Ja, och vi var först och vi var störst va, under de här första åren. Va? Sen kom ju massor med andra festivaler, va? Men jag har så otroligt mycket härliga, sköna, trevliga minnen från det här. Och det är bara liksom, det är ju länge sedan nu va. Jag slutade efter 17 år i början på 2000-talet va. Så det har ju gått över 20 år sedan dess va. Men minnena från de här grejerna, det glömmer man aldrig.
Men du, de här minnena får du gärna dela med dig av. Du kan inte bara säga att du har skjutsat runt på artister. Nu vill vi höra lite skvaller här, hörru.
Ja, jo men alltså första åren så körde man ju väldigt mycket. Mm. Man åkte, bara det första minnet jag har från 86, det är när Public Image med Johnny Rotten spelade på en av scenerna och så var det någon som kastade upp en flaska på scenen och då gick de av.
Mm.
Och då visste jag skulle ju köra dem till Köpenhamn, då visste jag, jaha, nu får jag nog sätta mig i bussen. Mm. För nu är det lite bråttom.
Mm. Nu kommer de vilja dra snabbt, ja.
Ja, visst. Och det var ju tillbaks i hotellet, ställa upp sig där, åkte där från 9:30 och hade värvat en kompis som var nere på festivalen som skulle hålla mig vaken på bussen.
Men du, hur gick det med det där? Och fick ni åka tidigare? För de gick aldrig upp igen.
Nej, det gjorde de inte. De gick av, va? Och det var ju helt enkelt åka vid 10-tiden på kvällen från hotellet och var tillbaka 8:30 på morgonen.
Mm.
Och då hann jag bada i en sjö bara för att ha mig vaken liksom framåt morgonkvisten.
Du, jag jobbar lite med Antikrundan ibland. En gång i den kön så träffade jag någon som han har skjutsat en massa artister i Göteborg. Och där har han kört Prince i en bil. Och dessutom också då krockat. Alltså han hade kört in lite grann i ett parkeringsgarage. Det var inte så avancerat. Kan du toppa den grejen? Han körde Prince och krockade i en limousin med honom.
Nej, men liksom... det alltså från början körde jag ju väldigt mycket buss, va? Men med åren så blev det mindre och mindre att dela ut körningar till andra människor som jag litar på. Som kunde komma från Stockholm, kom ner 3 på eftermiddagen och säger klockan 4, kan du köra till Stockholm och hämta de här? Mm. Och det gjorde han. För jag litar på honom. Mm.
Det är ändå ett ganska stort ansvar det där, eller hur?
Ja, visst är det det. Men då får man ju lita på folk och veta att de är duktiga chaufförer, håller fartgränser och allt det här, va?
Måste varit någon gång du har tänkt under alla de där 17 åren att så här, varför ska den här festivalen vara in the middle of Småland här i Hultsfred? Det är liksom inte nära saker och ting liksom.
Nej, men du har ju varit där själv, så absolut. Du vet ju vad fint och vackert det är, va?
Ja.
Sen har inte jag besökt campingen så väldigt ofta, egentligen bara en gång. Och jag såg ju bara leran egentligen då, va? Men det upplevde jag aldrig jag när jag var uppe i kontoret där i transportgruppen.
Nej, såklart. Men jag tänker liksom också att det är långt att åka dit. Det tyckte man ju även som så att säga besökare eller journalist så här, att bara ja, det är en resa dit och en resa hem.
Ja, visst. Nej, men Hultsfred är en trevlig plats, va? Och ja. Vi sjön där och alltså vi ordnade väldigt mycket för alltså väldigt bra saker för alla artisterna som kom. Vi mötte ju alla backstage, ja. Mm. Och liksom såg till att de hade bra. Att liksom ville en utav dem åka hem till hotellet i Vimmerby, då skjutsade vi honom. Mm. Och 3 stycken var kvar och skulle festa nere på backstage-området. Mm. Då fixade vi det. Mm. För att alla hade liksom väldigt bra service jämt under alla år egentligen.
Du vet, band som Midnight Oil då? De har ju spelat på Hultsfred. Vad har du,
det kommer jag ihåg.
Ja, berätta.
Nej, det var väl någon gång, inte vet jag, då måste jag, ja, jag ska titta på mina affischer.
du har det framför dig.
Ja, jag har dem på väggen här. Alltså början på 2000-talet eller slutet på 90-talet, den här Beds Are Burning är en låt som har bränt in i huvudet.
Ja, den skulle jag säga tänker. Till och med tidigare. Den låten dök nu upp 88 skulle jag säga, 89 kanske.
Ja, det var så tidigt. Ja,
jag
ja.
Tror det.
Nej, men då var jag väl rätt stressad. För det blev ju så när man jobbar som ansvarig att man sov väldigt lite och var vaken 20 timmar om dygnet. Sov några timmar in i husvagn och så vidare. Men den dagen så hade jag spetsat in när jag skulle lyssna på dem. Så jag gick till den här funktionärsregeringen och fick en lunch och så började de med liksom Beds Are Burning och de första takterna. Och sen när jag hade lyssnat på dem, då tog jag en lunch till, för jag tänkte nästa gång så, jag hinner aldrig äta mer idag, så jag tog en lunch till. Nej, men det är trevliga minnen.
Ja, det förstår jag.
Va? Allt man har upplevt där nere.
Du, vi ska återuppleva Midnight Oil nu i alla fall. Beds Are Burning kommer det bli också,
ja,
eller hur?
Ja, underbart.
Ja. Du, Anders, tack så jättemycket för att du ringde och ha en fortsatt fin kväll också.
Tack själv, Magnus. Ha det bra.
Samma hej.
Hej. Out where the river broke, the bloodwood and the desert oak, holding wrecks and boiling diesels, steam and 45 degrees. The time has come to say fair's fair, to pay the rent, to pay our share. The time has come.
from the moon. The western desert lives and breathes in 45 degrees.
The time has come to say face fair, to pay the rent, to pay our share.
Ja, Beds are Burning med Midnight Oil i Karlavagnen, där vi ikväll vältrar oss i olika festivalminnen. Och därför säger vi också hej till Christer Wennerdal, Helsingborg.
Du... Tjena Magnus!
Tjena, tjena! Nu pratar vi festivalminnen. Vad har du för festivalminnen du vill dela med dig av?
Ja, det skulle jag gärna vilja göra. Det var, jag var 95.
Aha.
Jag var i Hamburg på torget där.
Ja.
Och då hade Eros Ramazzotti hade en konsert där och festival.
Mysigt.
Ja, det var enormt. Enormt faktiskt. Men det mysigaste alltihopa.
Ja.
Han hade två gästartister.
Okej.
Okay. Den ena var Joe Cocker.
Oh, okej.
Okay. Ja. Och så drog han en Won't Change My Heart.
Oh, bra låt.
Exakt. Och inte nog med det. Och det var ju verkligen en peak. Vet du vad nästa artist var?
Nej. Hur ska, vadå, ska, nej, du skämtar. Oj.
Nej. Det är inget skämt.
Så du menar, du hänger, hur mycket folk var det där egentligen? Det låter inte som någon liten mysig festival. Det här var stort.
Det var säkert 60-70 000 pers.
Oj, oj, oj.
Ja, det var makalösa. Vilken konsert.
Och du går på den här konserten. Är det något man har köpt biljett till, eller?
Ja, det har jag gjort.
Ja, och då vet du inte att Joe Cocker och Tina Turner också ska, att du ska få med dem.
Det var bara, det var en surprise.
Nu snackar vi surprise ändå, alltså.
Ja, det var Eros Ramazzotti som jag gillade.
Ja, men inget ont om Eros Ramazzotti, men nog tusan är det fetare att du såg Tina Turner och Joe Cocker ändå, eller?
Du, det första var, och det mysade jag att jobba. Det var när Joe Cocker kom in.
Ja.
Så drog han den, Unchained My Heart.
Ja.
Och det liksom var... Det var ju lite peak egentligen till Tina Turner.
Aha.
Och så kom hon in efteråt. Ja, men det var...
Ja,
det var makalöst.
Det låter som det. Och vet du, nu ska vi bjuda på lite makalöst. För innan nyheterna så måste vi hinna spela lite av Unchained My Heart, eller hur?
Och hoppas.
Ja, vi kör det. Christer, tack så jättemycket för att du ringde. Och så vill jag också säga så här. Grattis till att du fick uppleva det där. Vilken grej.
Och Magnus, får jag säga så?
Ja, visst.
Alltså, vi är dokumentärer.
Ja.
Alltså, jag lyfter på dem. De är gudomliga.
Åh, tack så jättemycket för att du gör det, Christer. Mm. Tack så jättemycket. Nu bjuder vi... även resten på Unchained My Heart. Den kommer här. Och ha en fortsatt fin kväll också. Här kommer Joe Cocker.
Unchained my heart, 'cause you don't care. Well please set me free. Unchained my heart, baby let me go. Unchain my heart, 'cause you don't love me no more.
Ja, Joe Cocker, det pickar alltid upp, eller hur? Det är snart dags för nyheter. Och med efter det så fortsätter vi festivalsnacket här i Karlavagnen i P4.
P4, Sveriges Radio.
Ekonyheter. Socialdemokraterna säger ja till att tillfälligt sänka straffbarhetsåldern till 14 år vid allvarliga brott. Beslutet togs ikväll på partiets pågående kongress i Göteborg där dess nya rättspolitik var i fokus. Teresa Carvalho är partiets rättspolitiska talesperson.
Tyvärr har vi ju en helt urspårad situation där allt yngre begår de allra grövsta brotten. Här måste vi vara modiga och testa nya verktyg, men givetvis behöver vi också utvärdera det här efter en tid för att se vad det får för effekter.
Ja, Socialdemokraterna vill nu alltså tillfälligt pröva och sedan utvärdera en sänkt straffbarhetsålder, men är fortfarande emot generella sänkningar. Mer om det här i Studio 1 kväll efter Ekot. Samtidigt som FN varnar för att 100% av Gazas befolkning riskerar svält så görs nu nya försök att få till en vapenvila. Igår kväll så spreds rykten i Gaza om att en uppgörelse var klar och på många håll så utbröt det jubel. Men många tar samtidigt uppgifterna med en stor portion misstänksamhet. Som 19-åriga Ragad som säger att hoppet redan övergett Gazas befolkning.
Alla nyheter om vapenvila är nonsens. Vi har hoppats så många gånger bara för att se hoppet krossas, säger Ragad. Det som nu diskuteras är ett förslag initierat av USA:s sändebud Steve Witkoff och skulle innebära 60 dagars vapenvila. Under den perioden är tanken att 10 av dem som fortfarande är i liv i gisslan ska släppas, liksom kvarlevorna av 18. I utbyte mot 125 palestinier som avtjänar livstidsstraff i Israel och över 1000 Gazabor som förts bort av militär sedan den 7 oktober 2023. Dessutom ska mer nödhjälp släppas in genom FN. Hamas uppges granska förslaget. Israel sägs ha godkänt det. Wael, som förlorat en av sina söner av israeliska bomber, säger att uppgiften om vapenvila är bra, men att han är skeptisk. Jag tror inte på det längre. Vi har fått så många förslag tidigare som aldrig blivit något. Och Witkoff bara pratar. Det händer inget. Ragad har svårt att se något hopp, säger hon. Vapenvila tror hon inte på. Och om det sker kommer våldsamheterna ändå att fortsätta efter det. Situationen kommer att bli värre än tidigare. Hårdare bombningar, svårare svält. Hjälpen kommer att stoppas. Det kommer att vara förödande. Johan Mattias Sommarström, internationell korrespondent.
Trump-administrationen planerar att utvidga restriktionerna mot Kinas tekniksektor med nya regler som omfattar även dotterbolag till de företag som redan är föremål för amerikanska begränsningar. Där rapporterar Bloomberg News. I Dublin så tilldömdes den tidigare ledaren för partiet Sinn Féin, Gerry Adams, idag ett skadestånd om drygt 1 miljon kronor från mediebolaget BBC. Adams hade stämt BBC för förtal efter att mediebolaget pekat ut honom som ansvarig för ett mord på en brittisk agent.
The British Broadcasting Corporation upholds the ethos of the British state in Ireland. The licensed payers are going to pay for this.
BBC upprätthåller den brittiska attityden gentemot Irland. Licensbetalarna får stå för notan, sa den 76-årige Gerry Adams utanför domstolen. I decennier var han ledare för Sinn Féin, ett politiskt parti som på den tiden fungerade som det paramilitära IRAs politiska gren, även om Adams själv alltid förnekat att han varit medlem i IRA. I ett BBC-program och en webbartikel från 2016 påstod en anonym källa att Adams gett klartecken till mordet på en brittisk underrättelseagent som mördades 2006. Adams tillbakavisade uppgiften och stämde BBC för förtal i Irland där han var ledamot av parlamentet. Efter flera veckors förhandlingar gav domstolen i Dublin idag honom rätt. Han får nu ett skadestånd på drygt 1 miljon kronor. Adam Smith från BBC var besviken.
We're disappointed by this verdict. We believe we supplied extensive evidence to the court of the careful editorial processes and journalistic diligence.
Pontus Mattsson, London.
I Nederländerna så återkallar Haribo godispåsar med den klassiska kolaflaskan. Där sker efter att det upptäcks att några av påsarna har visat sig innehålla cannabis.
Tidigare i veckan i Nederländerna började flera personer, bland dem barn, må dåligt efter att ha ätit godiset Happy Cola Fizz. Polisen uppmärksammade nederländska livsmedels- och konsumentmyndigheten NVWA som tog prover. Resultatet? Godiset innehöll cannabis. Myndigheten ska ha hittat drogen i åtminstone 3 påsar och gått ut med en varning att man inte ska äta dem. Den tyska tillverkaren, godisjätten Haribo, säger i ett uttalande till AFP att man tar den här incidenten på största allvar. Och bolaget svarade igår med att återkalla hela partiet. Det ska handla om ett mindre parti påsar som har bäst före datum januari 2026. Hur drogen hamnade i godisarna är oklart. Haribo säger nu att man samarbetar med polisen för att undersöka den saken. Företaget har producerat den klassiska godiskolaflaskan sedan 1965. Under parollen, varje flaska innehåller ett litet äventyr. Andreas Liljeheden, Bryssel.
Svenska damerna spelade 0-0 mot Italien i Nations League-fotbollen ikväll. Sverige har fortfarande chans på semifinalplats om laget spelar lika mot Danmark på tisdag. Antalet dagar med extrem värme har fördubblats i nästan alla länder i världen. Orsaken är klimatförändringarna, visar en ny rapport. Värmeböljorna har dessutom blivit i snitt en månad längre och drabbar numera hälften av jordens befolkning. Enligt rapporten från Röda Korset, World Weather Attribution och Climate Central så bidrar det här bland annat till mer sjukdom och död, förstörda skördar och en hårdare belastning på sjukvårdssystemen. Vädret imorgon då? Jo, imorgon blir det soligt i södra Götaland. I resten av Götaland och Svealand växlande molnighet. I södra Norrland halvklart i mulet och i de norra delarna inledningsvis någon regnskur. I norra Norrland så blir det imorgon regn följt söderifrån av uppehåll och uppklarning. Det blir från 20 grader i söder ner till 5 grader i norr. Ekot, Johan Westerberg.
Det här är Karlavagnen i P4.
Alltså det är dags för finaltimme här i Karlavagnen. Det är jag som är Magnus Bromny och se ikväll vill jag höra om dina festivalminnen. Ja, ring och berätta. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Jag har själv ett litet dråpligt festivalminne att dela med mig av. Och ja, det är nu jag ska komma ut som Sveriges kanske mest naiva musikjournalist. Så här då, det här är sent 90-tal och jag jobbar för ZTV och har åkt till Umeå och festivalen Umeå Open. Jag ska göra en intervju med ett skotskt popband, Teenage Fan Club. Nej, det här är inte världens mest kända, men faktiskt ett av världens bästa och trevligaste band. Ja, intervjun med de här killarna i Teenage Fan Club går riktigt, riktigt bra. Och efteråt, ja, då ser vi en massa bra konserter runt om där i stan i Umeå. Och jag säger vi, för jag har nämligen släpat med mig en praktikant upp till Umeå. Christian, vill jag minnas att han hette. Men nu då, nu uppstår ett litet problem. Ja, vi snackar alltså ZTV, det är en kanal där passion kanske är viktigare än ekonomi. Ja, det finns liksom ingen budget för sånt där som hotell. Nej, jag har helt enkelt tänkt att det här löser sig. Det finns väl alltid något hotellrum, något hotellgolv vi kan krascha på eller så. Jag har alltså åkt till Umeå utan att ha något hotell bokat. Hyggligt naivt. Absolut. Några pengar, det har jag ju absolut inte heller. Ja, nu är i alla fall både festivalkvällen och efterfesterna slut. Och vi, alltså jag och praktikant Christian, vi har verkligen ingenstans att ta vägen. Så ja, med svansen mellan benen får man väl säga, så ringer jag upp den enda Umeåbon jag faktiskt har ett telefonnummer till. Det är nämligen fotografen som jag alltså aldrig träffat förutom tidigare under dagen då när vi gjorde intervjun. Så nu alltså, mitt i natten, klockan är säkert 3. Så ringer jag några gånger till han och han svarar till slut. Och ja, han är ju gullig då såklart och kan inte mer säga nej. Så vi får gå hem till honom och lägger oss på golvet i hans studentkvart. Och sen dagen efter så, ja, så åker vi hem. Så kan det gå till. Jag vet inte riktigt vad det här säger, men vad gör man inte för en intervju med ett skotskt riktigt bra popband? Ska vi lyssna lite på Teenage Fan Club och sen fortsätter vi prata festivalminnen.